I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, vi är tillbaka. Via Play Hockey Podcast har legat på is ett tag. Men nu så kliver vi på isen istället för att syna det vi gillar bäst. Att prata ishockey och framförallt då Stanley Cup-slutspelet. Men även summera hockey-VM som vi har avgjorts i Tammerfors och i Helsingfors. Och så dippar vi nog ner lite i SM-finalbubblan också. Vi har ju inte hunnit diskutera det. Och vi gör detta med våra experter som finns med oss, Håkan Södergren och Erik Granqvist. Hur känns det att göra podcast igen, Erik?
Underbart. Saknat det här forumet att bara lugn och ro diskutera. TV är väldigt kul, men där har du alltid en tidsbegränsning att det kommer reklam eller det kommer nästa segment. Men här kan vi ju fördjupa oss och associera helt fritt. Så att jag har saknat den här stunden. Det fanns ju ingen tid där borta i Tammerfors eller Helsingfors, för där har allt gått i ett. Det har varit sändningar, det har varit repetition, det har varit repetition, det har varit möten. Så där fick vi lägga det på is, men äntligen tillbaka.
Hur mår du då, Erik?
Ja, alltså att komma hem från ett mästerskap, det blir sån här lite blues efteråt. Det var ju eufori på ett sätt att få uppleva att Finland för första gången vann då guldmedalj på hemmaplan, eller medalj överhuvudtaget på hemmaplan i hockey-VM. Det var ju sanslös stämning där i Nokia Arena. Men sen komma hem till vardagsbestyren, betala räkningar och börja bidra här hemma igen. Det är ju, nu är vi lyckligt lottade så tillvida, både jag och Håkan, att vi kan ta siesta mitt på dagen. Så att jag har kunnat ta sån här siesta efter lunch i 2 timmar och ändå somna som en stock på kvällen. Och det visar ju att de här 4,5-5 timmar i snitt sömn där i 2 veckor, det sätter sina spår.
Ja, det är ju så. Betala räkningar sånt, det behöver inte du bekymra dig för, Håkan. Då har du väl folk som gör, eller hur är det?
Nej, men jag är ju faktiskt på internet trots att jag är plus 60, så jag kan göra det lite här och där. Jag är ju till och med så att man har ju banken i telefonen för tiden, så ja, vet du väl.
Visst är det härligt?
Nej, de praktiska problemen har inte varit något problem. Problemet är som säger det Erik var inne på, att man sover ju för lite helt enkelt, vilket innebär att du får en helt rubbad sömnrytm. Och den har ju varit egentligen från slutspelet börja i NHL här, så att du liksom ligger ju efter på det viset, va? Och det är ju svårt att ta igen. Du får ju liksom någon konstig rytm i kroppen, att du kommer inte till ro. Men det var faktiskt först när man kom hem, det var man så himla liksom avslappnad bara för att man var hemma. Bara det att lägga sig i egen säng, det är ju en lyx alltså. Det är någonting man inte tänker på mycket, va? Men dofter och allting och rummet och mörkret och allting och sånt där. Och sen en mjuk säng. Mina hotellsängar jag har haft ett par tag, alltså de har varit hårda. Det har inte min kropp gillat.
Nej, du har varit rejält sargad, hörde, ja. Med ryggen, hur illa var det?
Ja, det var inte roligt. Nej, men du kan gå ordentligt eller stå ordentligt eller, och liksom, du kan inte ligga ordentligt heller, för sängen är så hård. Så du får inte någon vila någonstans. Då är det tufft alltså. Det måste jag erkänna. Men the show must go on, så det var bara bite the bullet. Och sen var det bara att köra.
Ja, och Erik, man vet ju det när Håkan, när man ser att han är lite bekymrad och lider lite, då vet man att det är allvarligt. Men du knäckte väl till Södergren också, gjorde du inte det?
Nej, det var notan kotan. Vi försökte, men han var så... Det var som ett armeringsjärn. Ett sånt här spett, du vet, du kör ner i marken. Så till och med kiropraktorn som du träffar nu, Håkan, fick väl jobba stenhårt för att få ordning på det. Men ja. Mattias Nordström fixade min pingisrygg i alla fall. Han lyfte ju och så bara rasslade i bröstryggen. Men det satt lite hårdare och djupare på direktören.
Ja, det gjorde det. Men nu är ni tillbaka. Nu sitter ni i lugnets hemma, lugna vrå, och kan spela in lite podcast. Vi ska väl prata omkring VM-turneringen, hur den var också. Nivån på det spelmässiga, hur skulle du bedöma det, Håkan?
Ja, egentligen tre olika faser skulle jag vilja säga. Du hade ju de här fyra bottenlagen som egentligen inte lyckades komma upp i nivå annat än enstaka perioder då, emot de andra lagen. Och det var lite en besvikelse faktiskt. Jag tyckte att det har tättat ihop rätt så mycket emellan de olika lagen. Som sagt, vi saknade ju två ordinarie lag med Ryssland och Belarus där, som sagt. Och det gjorde faktiskt ett rätt så tydligt avtryck, tycker jag. Sen de här, vad ska man säga, vad blir det, åtta mellanlagen, om man får kalla dem, Lettland, Norge, Danmark, allting. Där är det, tycker jag, där har man däremot hittat en liten högre nivå, alla de lagen. Så att de har distanserat sig lite från de nedanför, och de har kommit lite närmare de här topplagen. Jag tycker till exempel Schweiz, jag varit förvånad över att de inte tog sig vidare i den matchen mot USA, för Schweiz hade varit en utmaning för både Sverige, Kanada och USA faktiskt. Det hade jag kunnat tänka, eller Sverige, Kanada och Finland. Men USA på något vänster blockade ut dem på något himla bra sätt, och USA var ju bra, visade det sig. Ja. Med det materialet de hade. Så att det är lite, det var, tycker jag, var ändå liksom den negativa överraskningen när vi väl kom till slutspelet. Annars så var det lite som det var förutbestämt. Tjeckien överraskade lite självklart, men de har också gjort det lite bättre lite tidigare in på den här säsongen, slutet av den här säsongen. Och sen Finland. Finland var ju stor favorit hela vägen. Det höll på att skära sig på slutet, men de lyckades dra i handen där. Så att när man tittar på det uppsummerat, så var det liksom, det var några små överraskningar inne i gruppen, men uppe i toppen så är det faktiskt fortfarande de här lagen som brukar vara där. Sveriges insats, ja, det kan vi återkomma om lite senare.
Ja, vi kan göra det, för vi stannar lite vid just den där frågan, hur det är med hockey-VM-status. Vad tänker du kring den, Erik?
Ja, alltså, så där skulle jag säga. Nu när vi börjar, man lever ju, eller vi lever ju alla, inklusive spelare och ledare och fans som är på plats där borta, i en bubbla. Och när man kommer ur den bubblan och börjar kolla på Stanley Cup-slutspelet, där de absolut största stjärnorna är, då ser man ju att det är ju några nivåer upp. Och en sån som Granlund då, som kommer till Finland och gör, blir ändå den här skillnaden som gör skillnaden då, tillsammans med Manninen. Men att Granlund kommer, som ju inte är någon egentligen superstjärna på den nivån som vi ser McDavid, McKinnon med flera där borta, så är han ändå, sticker ut här i Jukka Jalonens guldlag. Och vi får ju gratulera Jalonen också, som tar en dubbel då, både OS och VM-guld samma år. Det har inte hänt sedan Bengt-Åke Gustafsson gjorde det med Tre Kronor 06.
Nej, det är lite anmärkningsvärt, men just att de fixar det här, Finland, och det är det du säger, att de verkar ju ändå bry sig, spelarna. Det är klart att Granlund gör det när han kommer hemma vid en Finland, nybyggd arena, hela den biten. Mm. Men vi såg ju även Pasternaks glädje. Seth Jones, som spelar över 30 minuter. De åker ju inte dit för att ha semester längre. Det där är ju en lite väsentlig skillnad mot tidigare, än så, Håkan.
Det tror jag, och jag tror också att det är så att statusen börjar att öka i olika länder. Jag tror man känner den här, inte bara stoltheten, men liksom vikten av att prestera bra i sitt land. Det är lite den där payback time. Alltså det, Jag tycker inte man ska prata så mycket om de som inte kommer, utan det är de som kommer egentligen som betyder någonting, för de har en ambition när de väl kommer. Och så tycker jag faktiskt att tjeckernas inträde är tillbaka, att de är tillbaka på marknaden. Jag skulle vilja säga Finland, att de driver det här som en liten lilleputt-nation egentligen, men dominerar det här. Det får de andra lite större nationerna att bli lite förbannade, verkar det som. Och jag tror också att de kommer ladda på lite mer. Jag tycker att Tyskland och Schweiz kliva uppåt i hierarkin också är positiva, för det innebär att Centraleuropa vaknar lite mer, och det är viktigt för hockeyn generellt. Och sen är det konstigt nog, alltså med Kanadas hela det här omvälvningen från att spela ett lagspel mer än att ha ett antal superstjärnor som är lite på åren komna och som tar det här som semester. Det tycker jag också är ett positivt intryck. Så jag har faktiskt en rätt så stor tro på att det här kommer bli bättre och bättre bara VM. Jag tror också att när situationerna ändrar sig i framtiden i Belarus, när man liksom benar ut den situationen, hur det här kommer se ut, så tror jag faktiskt att VM det kommer växa. Jag tror också att man kommer ha en mycket bättre relation med NHL. Man kommer att flytta så att säga mästerskapet kontra Stanley Cup, så att man ska kunna komma ihop. Jag tror också att man kommer hitta ett World Cup så småningom. Så jag tror hela det här, ska vi kalla det, samarbetet mellan de olika ligorna i världen kommer att se jättebra ut. CHL till exempel, den ligan som alla spottar och spelar på, kommer också bli fantastiskt mycket bättre den här säsongen. Jag tror internationella samarbetet hockeymässigt är på rätt väg.
Jäklar, nu har han sovit många timmar, direktören. Så här positiv har jag aldrig hört det. Nu kommer det blomma ordentligt överallt. Ja, men det är intressant det där, för man måste ju landa vid Ryssland och Belarus, och det är ju självklart att de inte är välkomna till hockeyfamiljen med tanke på rådande omständigheter. Men om man bara tittar på det sportsliga där, vi pratade lite om det i VM-studion också, Erik. Hur mycket påverkar turneringen att en guldkandidat som de alltid är, Ryssland, inte är med i turneringen?
Det är också en faktor att kvaliteten blir ju sämre på isen. Alltså de lag som kommer in och tar Rysslands plats är ju långt ner i hierarkin. Och Ryssland står ju också för sitt unika sätt att spela ishockey på. Så den dynamiska dimensionen tappas ju. Men om man bara tittar på vad som händer i spelet rent taktiskt och finessrika rörelsen som vi kan se från ryska spelare, den saknas ju där. Men det är som vi säger, det är helt självklart att de inte har någonting, de ska inte vara med där, och är det inte, och även nästa år då så kommer ju VM inte att gå i Ryssland som planerat, utan i Tammerfors återigen och i Riga. Och det var intressant, Filip, vad heter han? Filip och Fredrik Wikingsson, din paddelkompis, han som smärsar paddelrakt för att han har hett temperament då och då, enligt egen utsago. Han sa att det känns lite som Groundhog Day, hockey-VM, att det återkommer varje år och nu dessutom på samma ställe. Och alla som har sett Måndag hela veckan där med Bill Murray förstår ju vad han menar. Men jag är också inne på, om vi bara går tillbaka till en sak, att hylla Oliver Ekman Larsson och Adam Larsson och hylla de spelarna som kommer till VM återigen och ser stolthet att spela för sitt land och försöka vinna nya ädla medaljer. Det tycker jag också ska premieras. Och sen att förstå att hela den här utbildnings i olika länder, om vi tar Sverige, att de här diamanterna som har begåvning och driv, de utbildas på ett så bra sätt. Då finns det också, om man ser helheten, nu plingar det till hemma hos Södergren, men att plingar till så tillvida att ge tillbaka, att bli förebilder och inspiratörer för unga lirare som också börjar drömma om att få vara med i Tre Kronor. Så den cykeln är viktig att det bibehålls, så att man förstår på något sätt hur det fungerar, hela kretsloppet. Och därför också vill jag hylla dem som verkligen kommer och gör sitt bästa. Och Pasternaks glädje gick ju inte att ta miste på när de lyckades vända det mirakulöst. Han sa att han var kass till Erika Karlsson inför sista perioden, gick in och sa att nu vänder vi det här, och så gjorde han hattrick. Ja. Och de tog sin första medalj sedan 2012.
Ja, ja, det är ett sånt minne som kommer bestå från den här turneringen. Men det är väl ganska viktigt för spelarna också att komma hem och synas på den här scenen och ha ett VM-guld om man lyckas med det. Meritlistan är ju hur stort som helst. Jag menar, det sitter 1 miljon hemma i Sverige mer än det och tittar på de här matcherna mot Kanada och mot Finland. I Finland så var det faktiskt 3,3 miljoner som bäst under finalen. Och då borde 5,5 miljoner i hela Finland. Det är en siffra som inte ska gå kunna ha i dagsläget. Så för spelarna också som är där borta i vanliga fall, det är ju inte miljontittning på NHL-matcherna här på hemmaplan. Så statusen och bygga varumärke och sånt, Håkan, hur mycket genererar det för dem, tror du?
Ja, jag tror det är jätteviktigt. Va? Det är alltid svårt att bli hjälte i sitt eget hus. Va? Det är där man blir det sist, för att där ser de baksidan också. Men jag såg nu tjeckerna som kom hem med bronsmedalj. Alltså, det är tv-program och det är hyllningar lite här och där. Så att, visst betyder det nationellt väldigt, väldigt mycket för att alla egentligen stora lagsporter som florerar nu. Du ska ju själv göra fotbollen i Nations League. Alltså man vill ju på något vänster ha en nationell bild av sitt egen favoritsport eller liknande, för att på det viset kunna känna lite stolthet och kunna brösta upp sig lite när man träffar andra. Nu är vi ju ett rätt internationellt samhälle, så att vi rör oss ju väldigt mycket. Det märker ju vi inte minst när man träffar folk överallt och man sitter i Zoom-konferenser eller Skype-konferenser och liknande. Så det dyker alltid upp små pikar och små diskussioner om det här att ja, ni vann ju VM där, och men vi är väldigt bra i det och vi är väldigt duktiga på det för att vi sysslar med det istället. Så att det blir någon sån här nationell självbild som man bygger upp via sina sporter, sina idrotter, sina nationella idrotter. Och Finlands nationella idrott, det är ju ishockey. Ja. Och det ser man ju med all respekt, alltså, av de tv-siffror och det publikintresse som du visade där. Va? Så att de har verkligen hittat sitt lilla gebit. Va? Vi kanske i Sverige har flera. Vi sprider kanske gracerna lite. Vi har fotboll, vi har hockey, vi har handboll, innebandy. Vi har skidåkning. Så att så är det lite speciellt för oss istället.
Men ska vi stanna lite vid Sverige också? Vi ska lämna VM snart och gå med mot Stanley Cup-slutspelet. Men den svenska insatsen, Håkan var inne och snuddade vid det. Hur var den, Erik, nu med lite distans till det? Och Garpenlövs tid som förbundskapten som nu är över?
Ja, alltså resultatmässigt så i fjol var det ett superfiasko att missa slutspelet och i VM. Och de hade ju lärt sig läxan och tog de här första matcherna på största allvar och såg till att vinna dem. Så gruppspelet var ju med beröm godkänt. Fick ju oroväckande skada på Oliver Ekman Larsson, en fraktur i foten, ett skott där initialt i turneringen. Så han missade några matcher, kom tillbaka och spelade på sprutor då i den här kvartsfinalen, där starten på den, för det gäller ju att vara som bäst när det gäller som mest, och det är det som inte alls har funkat under den här sessionen under Garpenlöv. Det var ju samma i OS, det var ju så nära att de gick till final, där förlorade på straffar mot Ryssland, men sen så var kraften helt slut tydligen, och de förlorade då, så det blev ingen medalj där heller. Så att gå helt medaljlös under de här åren som jag har varit väldigt märkliga med pandemi och så det har varit svårarbetat på det sättet för alla nationer såklart, men även för Tre Kronor. Men att den här kollapsen, att gå ifrån en så pass bra första period mot Kanada, att sen bli så pass avvaktande och passiv och rädd att spela med pucken, som man förlorar skotten i andra perioden med 19-1, och sen så tidigt börjar bli liksom stå nästan och markera Ullmark. Erik Gustafsson står ju knät på Ullmark när Kanada reducerar initialt i tredje perioden. Och även om Sverige återhämtar sig och tar lite mer av spelet, det ser inte ut som i andra, men även i slutet där när Rasmus Dahlin, som normalt sett vänder om med pucken i ett sånt läge och spelar back-back, han ska försöka lägga plexi ut och få för mycket klubb under pucken så att det blir en pack-out i det läget. Och sen gör de mål i 5-6. Och sen, jag kritiserade också coachingen efteråt, att jag tycker att där ska du som coach, Garpenlöv, Åke Blomberg och Ragnarsson, den staben, gå med mer erfarna spelare. Alltså gå med Carl Klingberg, gå med Jocke Nordström, Rasmus Asplund. Alltså varva frekvent med veteranspelare istället för att slänga in till exempel Oskar Lang och Anton Bengtsson. De får ett byte i egen zon och det blir en avblåsning och då får de fortsatt förtroende att spela. Och jag stod där uppe och skrek, vad fan, byt in. Men då blir de kvar och sen så blir det mål i baken. Så där menar jag att också coachingen i de utsatta lägena där vi har sett en, till exempel Jukka Jalonen, dra i rätt trådar i rätt lägen så att säga. Det såg vi inte av Tre Kronor där, framförallt i slutfasen av turneringen. Så ja, det fanns grejer som definitivt kunde gjorts bättre, men det har ju varit en mollartad period för Garpenlöv och sen så lider man ju med honom också, de här privata tragedierna utanför att mamma gick bort i Alzheimer och pappa Kjell gick bort också bara för någon månad sedan. Alltså det har ju varit sådana saker också, så att det är verkligen lider med honom. Men resultatmässigt har det ju varit det sämsta vi har sett i Tre Kronor genom alla tider om en förbundskapten.
Ja, vad är din åsikt om det där, Håkan?
Ja, Garpen har ju haft max oflyt med yttre omständigheter, det måste man säga. Det finns väl ingen förbundskapten som inte har fått sin arbetsuppgift så att säga påverkad av yttre förhållanden som hade han gjort. Men likväl så liksom ska man ju kunna göra det kanske på lite annorlunda sätt, och det är ju självklart. Alltså, har du inte tagit en medalj under din period som förbundskapten, så då är det ju faktiskt ett frågetecken efter hans period. Vad är det som har gått fel? Och det hoppas jag att... Nu gjorde man ju en stor undersökning förra året efteråt, en genomgång, och då hade man kommit fram till vissa saker som man skulle genomföra den här säsongen. Var det inte mycket större skillnad på resultatet eller på arbetet som jag har sett utifrån i alla fall? Jag vet inte om de internt har hittat någonting som de har gjort bättre eller sämre från tidigare säsonger, men på något vänster så är det liksom... Ja, det har inte funnits, eller jag som utifrån bedömer inte som att det funnits någon röd linje i det hela. Vi ser alltså Lang och Åman, killar som kommer med lite på köpet, slutet, som är duktiga och tränar, ska vara med. Helt plötsligt går in och är nästan bäst i laget. Så att alla de här sena intagen och vänta länge och ge en trupp lite oro. Jag vet inte om det är rätt melodi för en svensk lag. Och sen har vi parallellt då Finland som har arbetat egentligen helt motsatt och fått ett jättebra resultat under den här tiden. Så att det påverkar ju i stor grad hela resultatanalysen också på något sätt. Att vi kanske har gjort fel, valt fel strategi när det gäller just att hämta spelare. Å andra sidan har vi över 100 spelare i NHL. Finland tror jag har det på 30-40, ja. 40 någonstans, va? Vilket då ger egentligen en annan förutsättning också. Ja. Så att det finns nog ingen sanning i det här, men jag tror Garpen kommer få tåla en hel del spott och spe när det gäller hans diskussioner om hans varande som förbundskapten.
Ja, för det där kan man ju dividera hur mycket som helst. 2017 och 2018 var det rekordnotering av svenska NHL-spelare i VM. Det var ju upp mot 19-20 stycken de där två åren. Sen,
och i rätt ålder också, det ska man säga. Alltså du måste säga att om du får tag i en NHL-spelare så måste du ha honom i rätt ålder och i rätt till del av sin karriär. När han får spela mycket och vara med ansvar borta i NHL. För annars så bidrar det inte så mycket när han kommer till Tre Kronor, för att då har man en helt annan bild av honom som hockeyspelare än han kanske har i det laget han spelar i NHL. Ja.
Men hur stor är skillnaden tror du, Erik? Vi har ju följt Garpenlöv som väldigt framgångsrik general manager när han hade den rollen. Det blev väl VM-guld, jag tror han var med 2013 också när det blev guld och fixade hem rätt spelare. Och sen var jag assisterande till Granborg under två VM-guld också. Att bli head coach... Jag menar, bara beskriv för oss som inte insatsar i coachvärlden differensen, skillnaden däremellan.
En enorm skillnad. Jag har sett många exempel på coacher som är väldigt duktiga i assisterande roller, men när de går och ska bli mannen med det ultimata ansvaret att ta de slutgiltiga besluten, då har de inte de kvaliteterna. Så det är en helt annan kravbild på en huvudtränare som ska ta de sista besluten än en assisterande som ska kitta mot spelarna, som skapa bra relationer, vara duktiga i sina specifika uppgifter. Så att jag vet att jag själv skulle ju aldrig vara en bra headcoach. Vi har faktiskt en liten grej här att Yvonne ska slå mig allt vad hon kan med en stekpanna i huvudet. Okay. Om jag är nära och tackar ja till ett huvudtränarjobb. För att jag vet att med de spetskvaliteter jag har så passar jag mycket bättre i en assisterande roll. Medans andra är mycket bättre i en huvudtränarroll. Alltså bli som en arbetsledare, delegera ansvar, kunna ta de här strategiska besluten. Och ja, men det har ju visat sig att ja, men till exempel Sam Hallam har gjort det väldigt bra i Växjö i klubblagsmiljö att vara huvudtränare och delegera ansvar och kunna ta slutgiltiga beslut. Och vi får se, förhoppningsvis kan han nu styra Tre Kronor i en ny, mer framgångsrik riktning resultatmässigt men även coachingmässigt i avgörande lägen. Och där är det ju också att Johan Garpenlöv, det hade vi frågetecken inför hans period här, att han har ju inte varit huvudtränare på det sättet, inte på klubblagsnivå heller. Så det är ju en sån fråga. Däremot är det ju en väldigt hockeysmart person och har varit enormt uppskattad i andra roller. Men här som huvudtränare har det ju inte funkat resultatmässigt.
Och tänk vad det ligger krattat nu för Sam Hallam att komma in efter det här ut i kvartsfinalen, missa slutspelet och nu så då kommer Sam in. Det finns rätt goda möjligheter att hitta på en liten förbättring och att det blir succé direkt då för Sam Hallam. Det blir Tammerfors i så fall där Sverige kommer husera tillsammans med Finland i nästa års HKVM som ni följer på Sveriges Television. Vi måste ju också bara lyfta Kanada. Vilket attackpsyke de har. Vi har pratat om det flera gånger, men just det här att det sitter i DNA att det spelar ingen roll vilka de har på isen. Det är aldrig slut. De bara skäller vidare och bara öser på och biter ifrån. Vi imponerar där över det Kanada gör, Håkan.
Jo, men man är ju faktiskt, alltså man är ju, dels har man vuxit upp med den här bilden framför sig att så är det. Men sen när man också har upplevt det så blir man ännu mer imponerad. För att det är inte bara liksom en bild som byggs upp av dem. För det är faktiskt så. De har en otrolig tro på att de är bäst i världen. Jag vet inte varför, för de är ju ofta inte det, va? Men de tror på det så innerligt så att de blir så. De här sista 10% som kanske avgör matcher oftast med att en bra spelare kämpar lite extra, tar i lite hårdare, spelar lite mer ja, totalhockey. Va? Den går även deras stjärnor på. Så att de blir liksom, unisont blir de 10% starkare än vad de faktiskt är, bara på ren tro. Och det är som du säger, när bilden liksom börjar, när klockan börjar ticka ner va, och tiden börjar rinna ut, då är de som bäst. Då blir de liksom mest desperata och då är de så bra. Så det skiljer en hel del mellan dem och övriga nationer i den positionen.
Du, på tal om att vara bäst, ska vi avsluta och stänga Hockey-VM 2022 med Södergrens All-Star Team. Jag gjorde ju till hockeysverige.se, jag fick direkt en liten pik på Twitter att jag var fel ute. Så hur är facit, Håkan? Hur ser det ut? Hur låter det?
Det värsta är att jag såg inte vilka du var, för det var sådana låtsignar. Jag har inte fått betala sådana där avgifter. Så jag bara såg att jag inte var med, förstod jag, för att det var inga skriverier om det, men... Jag har ju ett som kanske inte är heller så spännande, men det kan ni fälla lite diskussion. Jag har faktiskt Hellberg som målvakt. Jag tycker han hade varit rätt val att ställa. Jag tycker han var bäst. Och de svenska målvakten också. Jag har Vatten en Sider som backar. Jag har Malgin från Schweiz. Fantastisk skridskåkare. Yeah. Jag har Dubois från Kanada och jag har Manninen från Finland som mitt All-Star team.
Ja, där ser man. Vad säger de om det? Hellberg i målet, Håkan?
Nej, Erik.
Ja, Erik. Ja, Erik, förlåt.
Ja, nej, men det är ett intressant val. Jag, att se det som Olkinora gjorde, jag vet att han har det bästa försvarsspelet framför sig. Det är ganska enkelt att se vad som ska hända, men att hålla 4-0 på det sätt han gör och trots att han darrade lite både i kvarten och semin, sen i finalen visa sig vara en vinnare. Han blev ju också MVP i hela VM:et. Så för mig är det ändå killen som kom in med solglasögon där på Periscope bar. Det var en eftermiddag, vi hade en förberedelsedag så att vi tog en lunch där och så kom då hela halva finska laget upp där och käkade lunch också. Att se honom ta en cesarsallad där med solglasögon på, det var hysteri runt, det kom massor som ville ta selfies och han var iskall, alltså cool, lugn. Lika lugn som han var i målet. Och han hade en egenhet för sig också som han gick ofta ut i powerbreaken och satte sig i en cirkel och tog djupa andetag. Och jag har ju tjatat om det att andningen kan påverka tillståndet i nuet. Det är ett ankare som alltid är här och det gjorde han utan besvär och blev en vinnare. Så att det är mitt, jag tyckte ditt All-Star-team också, jag betalar ju för den här premiumtjänsten på Hockey Sverige med glädje. Jag tycker det är mycket bra information där, liksom Elite Prospects. Och ditt All-Star-team var intressant också. Du kan ju berätta snabbt om det, Niklas.
Ska jag ta det? Jag hade Olkinora i mål, jag hade Seth Jones, jag hade Mikko Lehtonen, jag hade Mikael Granlund, jag hade Pasternak och sen hade jag såklart Matt Barzell. Han var definitivt inte bäst i hela turneringen. Men det behöver man inte vara. Hellberg spelar inte så många matcher i Håkans där. Men han var ju bäst när det gällde. Jag älskar hans förmåga att bara växla upp och bara leverera där när det var kritiskt läge. Både i semifinal och finalen. Och var ju i kvartsfinalen också som han kom in i turneringen. Så det var mitt All-Star-team. Men Håkan, du var ju med i mitt All-Star-team i Expressen. Jag fick ta ut bästa laget genom tiderna. Då hade jag Henke Lundqvist i mål. Lidström, Koffi på backarna. Jag hade Foppa, Gretzky och så Håkan Södergren. Det räcker väl för att vara kvar i din vänskapskrets ett bra tag framöver.
Det blir julkort i år också, jag lovar. Kanske till och med blir det en liten korg med apelsiner eller mandariner.
Oj! Ja, mandarinerna, de saknar man ju jättemycket. Gärna de intryck sig lite russin i också. Eller vad är det man sätter i dem? Inte
ja,
russin
ja,
kanske,
det är något annat. Nejlike, va?
Nejlike, ja. Något sånt. Ja,
och det är apelsinerna.
Ja.
Jag tror jag skickar en hel fruktkorv.
Ja, gör det. Är det dags att stänga hockey-VM?
Ja.
Och tacka för...
Ja, vi ser fram emot junior-VM då. Det blir det sista mästerskapet. Det spelas ju mellan 9 augusti till 20. Det som avbröts. Det ska ju göras klart. Börja om på ny kula direkt där. Och sen så Stanley Cup. Det är ju det stora bucklan att vinna i hockeyvärlden.
Japp, och junior-VM, vi kan väl avslöja lite då att vi sänder tillsammans för Sveriges Television precis som vi gjorde när det avbröts. Och den 10 augusti premiärspelar Sverige. 10 augusti, och då är det bra tid också. Jag tror att det är 20.00 där som ni kommer kunna se första matchen. Så glöm inte det. Mitt i sommaren där så blir det hockeyfest också. Hoppas Sverige får ett bra lag. Montén berättade ju i VM-studion att han kommer köra vidare över det här mästerskapet också, så att det blir ett lagbygge att hålla koll på. Vi måste nämna också SM-finalen. Vi tog ju ett litet break här. Södergren hade ju som målsättning att vi skulle spela in 15 minuters podcast varje dag. Erik och jag svarade aldrig på den här frågan. Sen gick vi och gömde oss under hela hockey-VM. Att det fanns liksom inte tid.
Det var
tid.
Innan vi visste att det var möte för möte innan möte och repetition innan repetition. Det var ju inte praktiskt genomförbart. Men Nej. Vi kan väl beta av lite snabbt. Grattis till Rickard Wallin och Färjestad BK. Alltså det är ju otrolig transformation. Byter sportchef Peter Jakobsson som byggde stora delar av det guldlaget bort. In med Rickard Wallin som sportdirektör. Gjorde några små justeringar. Theodor Lennström in bland annat. Och sen efter att ha sett att Johan Pennerborn, det höll inte SM-guldnivå på den vardagliga verksamheten, så tog han in då Thomas Mitell som blev en succé. Stor taktiker, gör justeringar, ser motståndarens svaghet, anpassar eget spel efter det. Väldigt konsekvenstänkande också. Så gör man inte sin roll som man ska, då får man mindre istid, alternativt inte spela. Så där blev det också en skillnad. Bättre intensitet på träningar också, har jag fått rapporter, de som har sett det. Och ja, det slutade i guld. Det var ju en sanslös match 7 där. Det var inget skönspel, men det var, snack om små marginaler. Luleå hade några ribbskott och Furch, han blev en vägg där bak och släppte inte in och puckar. Och sen var det mer en slumppuck som gick in, styrdes in bakom Lassinantti. Och sen så hade Färjestad bärgat sitt 10:e SM-guld. Så var det med det.
Så var det med det. Och Håkan, du ska få ge en kommentar på det också. Färjestad börjar jaga Djurgården nu i antal SM-guld.
Ja, det kommer vänta. Jag tror vi kan vänta länge på det. Men ja, jag tycker också att det var en väldigt bra final. Jag tycker semifinalen var väldigt bra. Kvartsfinalen till och med var väldigt bra. Färjestad-Skellefteå tycker jag nästan de bästa serien, det bästa spelet. För att sen när det kommer upp i final så blir det blir så himla ödesmättat allting man gör. Så det är säkerheten främst lite. Så att underhållningsmässigt så var nästan den serien bäst. Men fantastiskt bra spelat av Färjestad vid exakt den tidpunkt. Den enda kritiken jag har, och den är inte mot Färjestad, det är ju faktiskt det här vi pratade lite om och touchade lite innan. Du kan inte ha en final, en SM-final som slutar en dag innan VM börjar. Det går inte liksom. Det dödar intresset för SM-finalerna, det dödar intresset för VM-turneringen på sätt och vis. Det tar ut varandra på något vänster. Så att där är ytterligare en av de här aspekterna som Johan Garpenlöv hamnade i sitsen på lite på förutsättningar. Och det är det jag menar, nu var det, jag vet det, att det var speciella tillstånd den här säsongen och allting sånt där. Men jag tror också att alla har bättre av att man, det har vi tjatat om förut tidigare, att den här hockeykalendern då, som ska ristas in nu någonstans i dagarna här med alla turneringar och matcher och allting, den måste göras mycket, mycket bättre och mycket grundligare förarbete så att alla turneringar får ett värde där man kan ha faktiskt så många bra spelare med som möjligt. Men det Färjestad gjorde, det var faktiskt remarkabelt. Det är sällan ett sjunde lag går och i serien går och vinner ett SM-tecken.
Nej, jag tänkte precis säga det också, ställa frågan till er. Just, finns det någon annan lagidrott där det handlar så mycket om att få ihop laget som i hockey? Hur det kan vara så att man först får kämpa för att ta sig till slutspel och sen helt plötsligt är man bäst i Sverige på ett sånt imponerande vis med samma spelare i stort sett också. Ett par förändringar givetvis, men ändå Erik, vi har ju sett det tidigare också. Det är ju bara att gå tillbaka, vi pratade VM, kom ihåg 2019 när Finland vann med laget Finland. Hockeyn är ju unik där.
Den ultimata lagsporten är det ju. Och det krävs att alla verkligen tar ansvar för sin roll och bidrar. Och att coacherna i det här fallet, när Mitell kommer in, det är tydlighet mot Thomas Rodin och Pelle Pressberg och Masken, målvaktstränare och assisterande, vad som förväntas och krävs av dem. Men också en enorm tydlighet i respektive spelares ansvarsområde och vad som förväntas av dem. Och när du vet det och är beredd att committa till 100% och bidra, nu blir den samlade kraften på en helt annan nivå och dignitet än vad den har varit tidigare. Och Rickard Wallin brukar uttrycka det bra, att det ska vara mycket trivsel, men det ska också vara en hög kravbild. Och när den balansen blir bra, då ger man sig själv chansen att vinna SM-guld. Och det var precis det som hände. Och vi som känner Rickard också vet ju också, han vet ju vad som krävs. Och alla vi som har varit med och vunnit i olika sporter känner ju när det är bra, nu är vi där vi ger oss själv chansen, men man känner också ganska tydligt, vänta, det här kommer inte att hålla. Nu är det bara, nu behövs sånt enormt flax för att ens ha en chans, och oftast kan man ju inte ha den flaxen över tid. Så det är den ultimata lagsporten och det är därför vi älskar den så mycket.
Ja, och det är så mycket mentalt i elitidrotten, så att folk som bara var värdelöst av Tre Kronor, tappar 3-0 och förlorar 4-3. Men det är svårt att förklara när folk inte har varit på den där yttersta nivån, när alla är så sanslöst skickliga. Det är som att spela golf, så plötsligt har du två koppsnurrar och så är det någon som sänker 2 10-metersputtar så är de förbi. Det är så det fungerar i elitidrott.
Ja.
Det handlar om att vara bäst när det gäller att få ihop laget. Därför är det bara att skicka världens största grattis till Färjestad. Och jag håller definitivt inte på något lag, men jag blev väldigt, väldigt glad för Rickards skull när man vet hur dedikerad han är och hur mycket han gjorde det här uppdraget nu som han tog sig an, bara för kärlekens skull till sin klubb då, Färjestad. Ja. Det värmer oerhört mycket. Men vi ska försöka få med honom i podden också.
Kollektivt självförtroende också. När du får någonting att tro på, det ser vi ju i Finland. De har ett enormt kollektivt självförtroende under Jukka Jalonen och den struktur och system som de har skapat tillsammans. Och de vet att även om de ligger under med 2-0 mot Slovakien i en kvartsfinal, så kommer de kunna vända det. Och det är samma med när Wallin kommer in där med det han bidrar med och drar i trådar, liksom Mitell sedermera, då skapas också ett kollektivt självförtroende där 1 + 1 = 3. Det blir en sån här synergieffekt där alla växer lite grann. Och det är väldigt fascinerande, och det kan lika gärna gå motsatt väg, och då är det ju enormt jobbigt att uppleva och beskåda.
Ja, Harald Lyckne, han tokhyllar Mitella också med coachningen. Han sa, den där coachningen hade Tre Kronor behövt under VM. Så jag vet inte om man säger det för att Mitella är från Mariestad. Det kan väl vara så, Håkan, eller vad tror du?
Kan jag tänka mig, ligger i fatet lite där.
Nej, det är just.
Men får jag bara påminna om världens bästa kommentar, Ingmar Stenmarks. Det går inte att förklara för någon som inte begriper något. Det är lagidrott. Ja, det är precis vad lagidrott handlar om.
Ja,
det går inte att förklara.
Visst är det så. Och jag vet att de inte bryr sig om det där silvret. Men jag vill ändå gratulera Luleå till en väldigt fin säsong också. De pressade ju Färjestad enormt mycket och man är inte värd guldet när man inte vinner det, men ändå, det kommer inte ta lång tid innan att de får guldjubla som ni gjorde 1996. Luleå verkar vara en förening på rätt väg.
Absolut, ja, men de gör så mycket rätt saker både utanför med värdegrund och hur man ska bete sig mot varandra, men även på isen. Problemet är ju, fönstret var ju vidöppet nu. Nu drar Linus Omark, den största artisten, och han som stängdes ner av Jakob De La Rose och några till i Färjestad under finalen. Men han är ju inte kvar, och det är några av de hetaste poängplockarna som de tappar också. Så Skugga Nilsson och Engman och allt vad de heter där uppe har ju ett gediget jobb framför sig att skapa ett guldaspirerande lag igen, liksom Rickard Wallin. Det är ju inte lätt att vinna två år i rad. Ja, vi får se om de lyckas skapa guldlag Luleå och Färjestad, men det är långt ifrån säkert. Vi ser ju Skellefteå som mobiliserar, så se fram emot hösten igen när SHL drar igång.
Det gör den, och då med HV71. Det var ju så länge sedan vi spelade in en podcast, så vi har ju inte nämnt HV. Vi ska ta det också lite kort. Vi har ju pratat väldigt mycket om Hockeyallsvenska finalerna, och jag tror att när du och jag spelade in ett avsnitt när Erik var borta, så gjorde vi det redan klart att HV hade vunnit Håkan. Så fick du spela in en ny episod på kvällen. Jag vet inte om du minns det, bara för att korrigera lite.
Ja, vi vinner med 4-1, va?
Ja, precis.
4-3 till slut.
Men vi sa ju att HV skulle vinna, och det gjorde de också. Hur imponerad är du över den resan Tommy Samuelsson har gjort med HV71? Att som jättefavoriter, det har du kontrasterna till det vi pratar om med Finland 2019, med Färjestad nu. Här var det ett lag som bara skulle vinna, de gjorde det.
Ja, men det är lite fascinerande faktiskt, för att nu kanske de hamnar i en lite speciell situation med HV som var en etablerad storförening, och det är klart det är en storförening, alltså en av de topp fyra när det handlar om organisation, arena, personal och liksom organisation generellt. Vilket innebär att jag tror att för dem kom en gigantisk chock att de faktiskt kunde ramla ur, eftersom de har varit så jämna och så duktiga alla år på att ligga på rätt sida i tabellen. Så att bara från den lilla chocken vända någonting så pass någonting som gör så ont och som egentligen oftast brukar sätta folk i någon form av panik bara, men att vända det och göra en bra satsning på rätt folk och börja rätt ända, det vill säga hitta tre tränare kan man säga till slut, som är så pass rutinerade så att de egentligen inte bryr sig utan ser lite långsiktigt på det var väl deras genidrag nummer ett, tycker jag. Och sen ett tillfälle också hitta, ja, eller vad ska man säga, inte på soptippen, men hitta en massa överblivna spelare under vägen som är faktiskt sådana typer som man behövde i det läget de kom nu. För det visar sig också nu rensar de ut rätt så bra, nu ska de ha nytt lag, va? Så att de är väldigt medvetna om sin sårbarhet för tillfället. Men en fantastisk prestation att egentligen föra det här favoritskapet ända ifrån första nedsläpp till sista på det sättet de gjorde. För det är inte alla förunnat att klara det rent mentalt faktiskt. För det är nog en större utmaning mentalt än vad det är fysiskt och på ishockeyplan.
Ja, det ska bli intressant att följa dem och det där lagbygget. Vill du säga någonting om HV, Erik, eller ska vi skrina mot Stanley Cup-slutspelet?
Ja, det är mäktigt när favoriter lever upp till förväntningarna och pallar trycket. Fredrik Forsberg också, vilket skott.
Ja.
Han blev ju russinet i kakan. Alla de där timmarna på skottrampen där tillsammans med pappa Patrik och brorsan Filip, det betalar sig. Och sen in med Johan Åkerman där då, gamla guldbacken, före detta guldbacken i HV, nu i coachstaben. Så nu är det tre backar och en målvakt. Så det borgar ju för ett bra försvarsspel kan man tänka i SHL nästa säsong för HV.
Det lät som en film med tre backar och en målvakt. Det kan bli intressant. Det är som den där, bara nyans av brunt, eller vad heter den?
Med fyra nyanser av brunt.
Ja, precis. Och där dök russinet upp också.
Det var ju tre man om baby var det.
Tre man om baby, precis.
Ja,
och russinet ska vara i kakan, inte i mandarinen. Vi har lärt oss mycket här första delen av Viaplay Hockey Podcast nummer 353. Men nu drar vi mot Stanley Cup-slutspelet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är Play Hockey Podcast tillbaka, nummer 353. Vi ber om ursäkt för att det har varit lite stiltig och tystnad här i podcastvärlden från oss. Men det har varit hårt arbete med hockey-VM. Hoppas ni har uppskattat våra sändningar på TV6 och via Play. Stanley Cup-slutspelet rullar ju på som vanligt. Varenda match visas ju. Nu blir det studio på söndag också. Notera tiden. Det är konferensfinal. Det är Rangers möte med Tampa. Och det är alltså söndag 20:30. Viasport Vinter och TV10 och via Play. Viasport Vinter, TV10 och via Play 20:30 på söndag i en konferensfinal. Hur häftigt är inte det, Håkan?
Ja, det blir kul faktiskt att visa upp den typen av ishockey som spelas nu. Framförallt man har kommit så långt som det man har kommit i serien. För att nu har man sållat bort agnarna lite och nu är det bara vetet kvar. De stora killarna är kvar och däribland är ju några svenskar som är bland de största. Mika Zibanejads prestationer i det här slutspelet kan inte ha gått någon förbi. Och Hedman, ja Hedman är Hedman. Han är den som är ryggraden i det här Tampa som vi ska visa. Så att det är fantastiskt kul att se. Och sen ska man ju inte glömma då att det är på den andra sidan som vi tyvärr inte kanske visar på söndag nu är Edmonton och Colorado. Och det är ju verkligen the gunfight at the OK Corral, om någon som såg den filmen, en gammal John Ford-historia. Nu hängde det inte med, va?
Ja, jag missade precis den filmen. Så. Ja. Var den bra?
Ja, den var jättebra. Och det handlar om duellen, då, så säger vi det, OK Corral, revolverduellen. Och det är ju nästan lite det mellan Edmonton och Colorado, i alla fall första matchen.
Ja, nej, men just de här konferensfinalerna som huserade ute nu, hur speciellt är det här? Colorado mot Edmonton, Tampa mot Rangers. Jag tror att NHL jublar rätt friskt, eller vad tror du, Erik?
Tillbaka till framtiden, skrev jag igår på Twitter. Alltså vi får ju gå tillbaka till de där filmerna. Jag gillar ju Den gode, den onde, den fule med Clint Eastwood. Kommer ni ihåg den då?
Jajamän.
Och det kan man
Lee
säga.
Lee Van Cleef.
Lee Van Cleef, ja. De ingredienser. Då hade färgfilmen börjat. Det när Håkan var uppe i mogen ålder så att säga. Men att få se de här målkalasen, de här offensiva fyrverkeriet. Alltså 8-6 till Colorado i den där första matchen mot Edmonton, galet. Och sen då att Rangers gör 6-2 då på Tampa i match 2. Eller i första matchen där. Gör ju att det här kittlar ju något alldeles extra. Att de här offensiva genierna kväll efter kväll briljerar. För det de gör, det är ju så enormt hög nivå. Nu har vi varit och sett hockey-VM. Fick njuta av William Nylanders briljans med pucken. Även Granlund och Pasternak och så. Men här är det ju då uppe på ytterligare en nivå i en intensitet och skicklighet på många händer och fötter. Så att det är sällan som jag har varit så här exalterad inför konferensfinaler och en final som kommer här i slutet av juni. Och det är väldigt härligt att vi får göra en studio. Jag vet, du ska väl göra fotboll på söndag, Niklas, va?
Ja, precis. Men Erika Karlsson kör söndag.
Ja, exakt. Så att få, vi hade ju Mika Zibanejad gästade oss i studion för några år sedan och pratade om sitt samarbete med Chris Kreider. Så jag skrev till Niklas Isander nu faktiskt under den här podcasten. Vi måste ta fram det grönrummet igen. För deras samarbete, det är ju bättre än någonsin.
Ja. Skjuter honom i bröstet, kommer ihåg Mika sa, så sitter den i krysset och så flyttar han sig. Ja, men det blir väldigt häftigt att följa det där på söndag. Jag kommer se den efter fotbollssändningen. Det är Sverige-Norge där på Friends. Och sen veckan efter så är det ju Norge-Sverige. Då kommer direktör Södergren hänga på och gissa och titta på den matchen i och med att det är din hemmaplan. Men tillbaka till den där första fighten mellan Tampa och Rangers. 6-2 till Rangers och vår utsända reporter på plats där borta i Nordamerika, Peter Sibner från EliteProspect.com, skickar den här krönikan efter den matchen.
På min födelsedag, den 29 maj 2015, var New York Rangers på väg mot sin andra raka Stanley Cup-final. Allt som stod i vägen var Tampa Bay Lightning, ett lag de hade krossat med 7-3 nere i Florida 2 dygn tidigare. Men Lightning vann den avgörande östra konferensfinalen i Madison Square Garden och markerade på sätt och vis slutet för den bästa generationen av Rangers vi då hade sett på närmare 20 år. Efter den våren gick det ju som bekant ut för på Manhattan. Många år av tätstrid hade tagit ut sin rätt på lagbygget. Henrik Lundqvist började se mänsklig ut. Andra trotjänare gick i pension eller försvann och alla visste innerst inne att nybygget nu väntade i faggorna. Det här hade varit sista chansen och nu stod de magra åren och lurade bakom dörren. Danskar i affären. Helvetet hade kommit till byn. Tampa Bay Lightning hade nog kunnat vinna Stanley Cup redan den våren, men de hade inte lärt sig den rätta knixen riktigt ännu och föll i finalen mot Chicago. Men jämfört med Rangers var de där och då alldeles solklart på väg i helt motsatt riktning. En stjärnspäckad stomme på väg ut i full blom, unga stjärnor på väg upp och en organisation som vädrade rejält med morgonluft efter några tuffa år. Det har mer eller mindre gått spikrakt uppåt för Lightning sedan dess. Nu spelar de sin 6:e konferensfinal på 8 säsonger. De har 2 raka Stanley Cup i bagaget och när de klev ut på isen i Madison Square Garden igår kväll hade de vunnit 10 raka slutspelserier. Men i första mötet med Rangers unga hungriga nybygge stöp de ärrade veteranerna i backen som en älgtjur som just fått en 30-06 i nacken. 6-2, inget snack. Har tiden gått varvet runt nu? Är mästarna på väg ner i samma obönhörliga svacka av mättnad och utbrändhet som vi sett både Pittsburgh och Chicago falla ner i de senaste åren? Det är inte alldeles otroligt. Sett hur en framgångscykel brukar se ut i dagens NHL så vore det rent av logiskt. Rangers har haft en magisk form sedan de hamnade mot repen mot Pittsburgh och slog tillbaka med 3 raka segrar. De slog ut favoriterna Carolina på ren inspiration och klev ut i kvällens match betydligt hungrigare än mästarna från Tampa, som ju suttit i solen och gottat sig i 9 dagar efter att ha svept det som var grundseriens bästa lag. Jag tror också att det är ett tronskifte på gång i öst. Om 2-3 år är det nog inget snack om att Rangers lär vara ett bättre lag än Lightning. I dagens NHL går det inte att hålla ett topplag på benen hur länge som helst. För att citera Bob Dylan, it's not dark yet, but it's getting there. Men här och nog behöver vi nog hejda oss lite. Det låg nästan lite i luften att Rangers skulle knipa den här matchen. Alla som börjar komma till lite till åren vet att 9 dagars vila kan vara förödande för prestationen i allt från golf till tyngdlyftning. Och inte minst för en målvakt som Andrei Vasilevski, en spelare som är som allra bäst när det blåser som allra hårdast och insatsen är som allra högst. Rangers har verkligen något stort på gång. Jag har inte sett ett lag spela så frisk och fredig slutspelshockey sedan Chicago var som bäst i mitten av förra decenniet. Adam Fox är en av 2-3 spelare i hela ligan som kan utmana Victor Hedman om titeln som världens bästa back. Mika Zibanejad är i sin tur en av ligans allra mest kompletta spelare. Och utan skadade Braden Point är Lightning ett betydligt mer beskedligt lag i såväl powerplay som i 5-5. Om någon målvakt i NHL kan slå Andrei Vasilevski så är det just Igor Shesterkin. Med förlusten ikväll har Lightning förlorat den första matchen i 4 av de senaste slutspelserierna. Längs vägen har de ändå vunnit 2 Stanley Cup. De har inte förlorat 2 slutspelsmatcher i rad sedan våren 2019. Däremot har de tagit 17 raka segrar omedelbart efter en förlust. Rangers har i sin tur vunnit 5 raka måstematcher och 2 Game 7 redan i det här slutspelet. Så det är inget snack om att de har kylan som krävs av ett mästarlag. Men det är nog inte läge att räkna ut Tampa riktigt ännu.
Tack så mycket Peter. Det är en lyx att få de här rapporterna från Peter Sibne, eliteprospect.com. Och han är inne på det här att det kommer att förändras kanske redan nu då. Att Tampa förmodligen kommer hamna i den där berömda svackan där Kings och Chicago har varit. Och att Rangers då kommer vara en utmanare under flera år. Hur tänker du kring det Håkan?
Det är ju lite av den här modellen som man faktiskt på lång sikt har varit ute efter att skapa från NHL, just för att fördela egentligen den här hegemonin som man har. Man ska inte kunna bli ett nytt Montreal Canadiens eller Detroit på den tiden, eller Islanders då, för att man vill på något vänster låta hockeyn växa så pass mycket så att man ska ha framgångsrika lag över hela USA. Det är ju lite, det är 2 aspekter. NHL är ju en organisation för att bygga en affärsmodell av ishockey, det vill säga publik, intäkter på arenor, reklamtid i tv och allting. Det är den stora aspekten för dem. Sen är det klubbarna i sig som spelar där inne för dem är ju att vinna mästerskapet för att då på något vänster höja sitt marknadsvärde. Så att det är väldigt olika förutsättningar som de arbetar med inne i den här ligan. När man väl kommer fram till lagen nu så är det ju också så att det har ju varit faktiskt en säsong även för NHL som har varit väldigt speciell. Det är fler matcher på kortare tid än någonsin. Det är färre luckor för vila och återhämtning. Det har varit 5-6 målvakter som har gått i sönder i varje förening, eller de flesta föreningar i alla fall, eller klubbar. Det är skador på stjärnor, operationer mitt under. Så att slitaget på spelarna gör att det spelet som vi ser nu, tror jag, är anledningen till att vi får se så mycket mål. Reglerna i andra, domarna dömer tuffare. Som sagt, det är ett mer flytande spel. Spelarna blir skickligare också skridskoåkningsmässigt. Så att det är ett antal aspekter som börjar visa sig nu på det sättet som matcherna genomförs, och på det viset om de kallas mer underhållande tack vare att det är många mål, eller om det blir liksom ett öppnare och lite mer chansartat spel. Det tror jag är upp till var och en att bedöma som sitter där. Men ishockeyn har definitivt förändrats under den här pandemin som vi har haft, till det bättre eller sämre. Det får ni välja själva.
Hur ser du på den frågan, Erik?
Ja, där drog han ju upp alla de här punkterna som vi hade för någon månad sedan när vi pratade anledningen till fler mål. Och det är ju precis så, alla de här aspekterna, och sen addera då den här kunskapen om hur man effektivast gör mål, vad som är svårt för dagens målvakter att kunna hantera. Och ser vi den här matchen mellan Colorado och Edmonton, tyvärr fick ju Darcy Kemper då ett skott rakt i masken, så han utgick då med befarad hjärnskakning. Och Mike Smith, som kan vara väldigt upp och ner, han blev ju utbytt, så inkom Koskinen. Så det var Fransos och Koskinen som började på bänken. De
Fransosen dyker upp allt i det.
Va?
Fransosen, han dyker upp överallt.
Och han gjorde ju verkligen en sån här bläckfiskräddning. Jag kallar ju honom för bläckfisken. Så här, de här långa tentaklerna som sträcker ut. Han hade någon sån där spagaträddning i matchen. Men vi får se. Det här är ju inte lätttippat på något sätt. Jag var ju så stolt att jag hade rätt i min bracket där hela första rundan, så hade jag alla rätt. Men sen så blir det ju svårare och svårare att kunna tippa. Men jag står fast ändå med mitt tips som jag hade inför slutspelet, att Colorado och Tampa kommer mötas i finalen. Vilka tror du, Håkan?
Jag tror faktiskt jag har Colorado Tampa också i min bracket. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu, men jag tror inte det är otänkbart. Det ser ju ut som Rangers är på gång. De har den här positiva viben. De har framförallt en bättre målvakt, för det Vasiljevski gjorde senaste matchen, det var inte jag förundrad över. Han var trög, seg, många skott över honom, 4 skott över honom. Och han brukar ju vara stor och stark och reslig i mål och egentligen inte släppa puckar på det sättet som han gjorde. Så att det var faktiskt förvånansvärt billiga mål för Vasiljevski. Han har ju varit the backbone i ett annars som kanske inte helt lysande försvarsspel, men han har alltid räddat dem när det behövs. Nu är det faktiskt Shesterkin som är den bättre målvakten av rösten här. Jag läste på någon Twitter som sa att publiken i Madison Square Garden hade hittat en egen ramsa. Igor's better. And Igor's better hade de sagt hela tiden under matchen när han inte tog en puck, Vasiljevski. Så att det kanske irriterade också.
Ja, men, lite
ja, men han, ja. Historiken med Vasiljevski att dels efter förlust, då blir det alltid vinst. Och sen när ryggen är mot repen, när det är såna här elimination games, när det ska avgöras, där är han ju i stort sett helt obesegrad. Och sen hade de har inte spelat på 9 dagar som Sibner var inne på. Så att det såg lite rostigt ut, håller jag med om definitivt, Vasiljevski. Så just nu är storken lite bättre än den stora katten. Men vi får nog redan om någon natt se att den där katten sträcker på sig igen och räddar puckarna även under ribban. Så häftigt att se om de kan göra en three-peat. Det har inte hänt sedan Islanders, som Håkan pratade om, i början på 80-talet var en 4 år i rad. Vi har ju haft några, 16-17 Pittsburgh, 97-98 Detroit med Lidström och gänget. Men annars är det ju väldigt sällan man lyckas vinna två år i rad.
Mm. Att de skickade ut Florida också när vi var i Finland med 4-0, det är ju sannoliken imponerande att Tampa fixar det. Men ett Rangers också. Vad är det som gör att Rangers är så vassa? Vi har varit inne på Chest Yorkin och det defensiva också, men offensiven, Zibanejad och Kreider.
Gary Gallant.
Ja, vad är det han gör?
Gary Gallant.
Bra namn.
Ja, det är det. Han har ju ett track record här när han tog Vegas framåt och sen när han fick sluta där så var han ju borta ett tag. Nu började han ta över Rangers här, men framförallt så glömmer man ofta att det var han egentligen som tog VM-guld med Kanada förra året med ett rätt så blekt manskap typ i år, alltså ett lagmanskap som han då konverterade till ett riktigt, riktigt mästarlag. Och tittar du på Rangers så är det inte så långt ifrån vad det Kanada-guldlaget, hur det såg ut då. Du har ett par storstjärnor. Ja, du har kanske fyra spelare som lyfter sig lite över de andra, men resterande är faktiskt lite grå massa eller talanger, duktiga spelare som egentligen inte kanske har hittat sin riktiga roll, men nu har fått det och sakta men säkert anpassat sig efter det och insett att det är det här jag kan bidra med. Så han verkar ju vara en väldigt, väldigt bra byggare av kollektiv, Gary Gallant. Ser lagom galen ut i båset också, ja. Men sådär lite pillimarisk i blicken. Och sen så, han drar ju på en 100 pannor, va? Och har en, jag kommer ihåg när han lirade, så det var ingen fin lirare det. Så jag tror han kan vara rätt så tuff i omklädningsrummet om det behövs, va? Både med kropp och med röst.
Ja. Nej, men jag såg här, tittade i fatten någon match nu när de besegrade Carolina. Det var väl i sjunde. Det var ju häftigt att se också den här, får vi kalla dem ungdomskedjan. Nu är de inte superunga längre, ja. Men det är Lafrenier,
Kidline,
Kakko och Kyttil också.
Kyttil.
Ja. Mm. Jäklar vad bra de var.
Gerard Gallant, som är både en spelarcoach. Spelarna trivs med hans sätt att interagera med människan, men också tydligheten med vad som krävs, gör det ju väldigt bra. Sen Barkley Goodrow, som de tog in, som leder den här fjärde kedjan med Reeves och Tyler Mott. De har ett väldigt bra djup i laget också, där spelarna förstår sina roller och bidrar. Och sen då toppkedjan Bertrand och Zibanejad Kreider, det samarbetet, och Strom, Panarin, Kopp i andra formationen. Så det är inget lätt lag att tas, men sen har de då Adam Fox som ju är totalt dominant från bakplan. Vilken kyla han har på blå linjen. Så helt plötsligt så, tänk, det är bara några år sedan de gjorde det här, skickade ut det här pressmeddelandet att det sker en ombyggnad, och Henrik Lundqvist var ju förgrymmad med all rätt, så tillvida att han ville vara med och tävla om Stanley Cup. Men den här ombyggnaden, den har gått relativt snabbt ändå, och nu är de väldigt nära att ta sig till sin första final. Senast det hände var ju, alltså första final med det här laget, 2014 gick de ut till final med Henrik Lundqvist som ryggrad.
Vi ska väl inte glömma i det perspektivet också att de som startar den här ombyggnaden, de är bortbyggda. Så att det har ju varit faktiskt en omstart av ombyggnaden med de nya coacherna, eller framförallt nya ledningen, general managerna. Mm. Så att jag undrar om det verkligen... De ursprungliga planerna tror jag faktiskt inte ligger kvar, men det de har gjort har de ju fått snurr på. Det är tack vare coachen. Alltså varken du eller jag hade så mycket övertryck Quinn när han var där.
Nej.
Med all rätt. Så att Gallant tror jag är lite faktiskt nyckeln till den här framgången, att han har lyckats då att få de här first draft choices som de har haft, first rounders, och sen har fått in Trouba som en riktig lite elak, alltså lite skrämmande person för många, tror jag. Verkar gå lite längre än de flesta när det gäller närkamper. Kombinationen med Fox och sen Ken Andrew Miller. Bara du tittar på alla de här spelarna, det är inte många som du egentligen lägger märke till, men de gör ett jäkla bra jobb nu, och det tror jag är mycket tack vare Gallant styrning i bakifrån.
Och han har ju varit bra länge, det vet vi, men nu håller han på att växa ut till en riktig superstjärna också, Mika Zibanejad. 21 poäng så långt, det har väl inte hänt i Rangers historia sen, var det 97 med Gretzky?
Wayne Gretzky.
Ja, häftigt att jämföras
på
där
den
också.
Nivån.
Vem har gjort lika många mål som Chris Kreider har gjort i Rangers då? Du måste ju kunna gå 50-60 år tillbaka i tiden. Han har ju fått något på nettfödelse som är helt enorm, alltså egentligen med den åldern och på det sättet som han har fått till det.
Ja, jag håller med. Vad gjorde han i grundserien? Gjorde han över 50?
Ja, över 50, och nu har han gjort 9 mål då i slutspelet.
Jag tror han är över 60 totalt den här säsongen.
Ja, han ligger och dansar där, 9 mål i slutspelet. Det är imponerande. Titta på första målet de gjorde när Mikael skottfinta så lägger fram till Kreider som bara avslutar. Det är läckert. Tack. Men se upp för Tampa. Det är ett mästarlag och de brukar ju starta lite långsamt. Det var bara mot Florida de vann första matchen. Sen så brukar de öka. Det gör vi också. Ta oss över till den västra sidan. Där det är ju Colorado som tog sig till den här konferensfinalen genom att besegra St. Louis med 4-2. Edmonton besegrade ju Calgary, vann med 4-1. Det var många som förväntade sig att det skulle gå till 7 matcher, men det gjorde det inte. Men Colorado vann första duellen med 8-6. 14 mål i den matchen, och det var väl lite det man kände inför den duellen, Erik, att det här kommer bli kul ramen. Kommer det fortsätta så, eller hur spår du?
Det kommer variera. Ju längre in i serien så kommer den att bli, kan man nog snart lägga bort kulramen. Men det de gör så väldigt bra, framförallt Colorado, är ju med Cale Makar i spetsen, att de aktiverar backarna. Så det blir väldigt svårt att spela försvarsspel mot dem. Och alltså det är ju, de är ju, om du inte får understöd, alltså den som ska försvara mot en McKinnon eller mot en McDavid eller en McCarr, om inte den försvararen får understöd, då blir man ju exponerad, alltså då blir man ju avslöjad. Och det är det som händer i de här matcherna, att det blir, och har inte målvakten en toppen dag, då rasslar det ju in. Så Mike Smith blir ju utbytt i den här matchen och in med Koskinen som sagt. Och men samma sak i andra målet, men då på grund av en skada på Kemper. Så de här spelarna har ju också skicklighet. De kan ju åka in och skjuta från toppcirkel på en oskymd målvakt och göra mål. Alltså den nivån har de ju på skotten. Så vi ser ju fram emot väldigt mycket. Alltså McDavid och Dreisaitl gjorde ju nästan 30 poäng tillsammans bara i serien mot Calgary. Och Calgary som ändå hade ett bra försvarsspel under Satter och ett målvaktsspel på Vezina-nivå under grundserien i Markström. Det fanns inte en chans att de kunde stå emot. Så det ställs ju enorma krav på de som inte har pucken att göra rätt saker. Och i första matchen 14 mål, då får vi gå tillbaka till 70-80-talet för att se sådana siffror i en konferensfinal.
Ja, men det är ju, nivåerna är ju helt otroliga med det här som folk bara, McDavid och Dreisaitl, de är bara bra i grundserien. Nu bara öser de in poäng, var ligger de på 29-28 poäng i slutspelet, och då är vi framme alltså i konferensfinalerna. Vad ger du Edmonton för möjligheter med det här laget att eliminera Colorado? Håkan?
De flesta säger väl att det ska inte gå så här, men alltså bägge de här lagen är ju oerhört framtunga. Även när du tittar på backbesättningen så är det till stor del väldigt mycket pucksäkra, framförallt i Colorado, backar som är då väldigt offensiva generellt och har kreativa spelare i grund och botten. Så att det kombinerat med att ingen av dem har ju spenderat några förmögenheter på sin respektive målvakt. Så att den här serien är ju dömd på något vänster att vara mera målrik än vad den andra i östra är. För tittar du på östra så är den precis byggd tvärtom. Två stjärnmålvakter, stabila försvar med stora starka spelare som kan spela väldigt defensiv hockey. Och så kreativa forwards som egentligen är speediga bara på tempoväxling och sånt där. Så att det är egentligen två olika typer av ishockey som vi ser från öst respektive väst. Och om Edmonton ska vinna den här serien, ja, då måste Koskinen eller Smith göra sina bästa matcher den här säsongen. Och det är man ju lika undrande om de har i sig, för de har varit väldigt, väldigt upp och ner. Jag menar, psyket till Mike Smith, det måste ju vara något speciellt. Han måste ju ställas ut på något historiskt museum efteråt. Vara så utdömd efter vissa insatser och sen komma in och vinna matcher. Det är rätt starkt gjort alltså, vid 40 års ålder.
Ja, och fått höra det nästan också lite indirekt då, McDavid och de här också, eller hur?
Ja, men han säger en bra grej, Mike Smith, efter att det är bara lära sig av det här och stänga matchen. Och han har ju den förmågan, alltså att det rinner av på en gol. Bengt-Åke Gustafsson, han var också bra det är en av de smartaste centra svensk hockey har fått fram. Men också att det här förmågan att det rinner av som vattnet på en gås. Och den kvaliteten verkar Mike Smith verkligen ha. Att stänger matchen, lär av det som hände, men sen bara stäng det och fokusera på nästa uppgift. Och en sak som blir intressant i det här är ju, som Håkan säger, de är väldigt framtunga bägge lagen, stjärnspäckade i toppen på hierarkin. Och det lag som har hemma fördel får ju byta sist. Så det blir viktigt också den här coachduellen när man kan få in sina toppspelare mot motståndarens sämre försvarare. Det kommer ju de verkligen försöka utnyttja. Och nu hade Colorado den möjligheten uppe i Mile High City där i Denver. Och då vann de med 8-6. Vi kommer nog få se motsatsen sen i match 3 och 4 när Edmonton kan byta sist.
Där har ju Edmonton varit rätt bra, för de har ju spritt lite på gränsen. Nugent Hopkins har kommit igång. Evander Kane framförallt har ju kommit igång så in i helsike, vilket har gjort att det blir ju svårare. För de splittrar ju också Draisaitl eller McDavid lite vart efter. Så att den där delen har faktiskt Woodcroft manövrerat väldigt bra, va? Och sen så Holland, GM Ken Holland, han måste ju sitta och le nu, va? Liksom och skicka lite pikar till Eisenman och Detroit lite, se vad jag har fått till här, och när jag inte fick förlängt förtroende i Detroit. Så att det är rätt många, vad ska man kalla det, örfilar som delas ut ifrån Edmonton-hållet till folk runt omkring, framförallt då från hela organisationen runt, va? Många har ju sagt att det går aldrig att vinna då, med så tunt manskap i tredje och fjärde formationen som Edmonton nästan alltid har haft då. Men nu ser det ut som att de börjar få till det.
Om man bara stannar vid Colorado lite, Landeskogs betydelse, tror du, Erik, alltså runt om laget på isen, så ser vi ju att den är monumental, men vid sidan om i det här läget, de har inte gjort det här på oerhört länge, gått så här långt, nu har de möjligheten och hela Colorado bara kräver ju att de ska vinna nu.
Ja, megatronisk betydelse. Han är ju också, ja, men vi som ändå har följt honom på ganska nära håll stundtals, och ja, men sett vad, alltså han är ju en så otroligt bra ledare utanför isen också, men det han gör på isen, att han kan spela det här fysiska elementet, han är en av världens bästa spelare i området framför mål i stort sett alltid. När Colorado har gjort mål, då kan du kolla att 92an har varit inblandad och skapat lite kaos där framför motståndarmålet. Och sen så är det ju också en vinnare, så han har varit med och vunnit VM-guld. Han har varit med och också spelat under enorm press redan. Det var den yngsta lagkaptenen genom tiden NHL då, när han blev det för många år sedan. Så att han är ju van att hantera pressen. Dessutom blir han ett bra komplement till McKinnon. McKinnon är ju sån här superseriös och kan bli ganska sån här gubbgrinig, så tillvida att han ställer enormt höga krav på sig själv men också sin omgivning, och kan bli lite så här grinig där då Landeskog, tror jag, kan lätta upp det, alltså känna av när han behöver lyfta spelare som annars kan hamna rätt ner i gruvan mentalt sett. Så jag tror att de kompletterar varandra väldigt bra där, med McKinnon och Landeskog. Och dessutom så har du de här Rantanen, gubben i lådan. Andrei Burakovsky också med sin skridskoåkning och sitt skott, som har varit bänkad någon match här av Bednar, kommer in och bidrar. Så det enda frågetecknet jag har för dem, det är ju målvaktsspelet. Bläckfisken Fransos, håller han hela vägen om Kemper nu inte kan komma tillbaka? Det är ju ett stort frågetecken som behöver rätas ut.
Största frågetecknet i Colorados uppsättning, det är hur länge Cale Makar ska orka hålla den här standarden. Spelar nästan 30 minuter varje match. Var ju offensivt, ja, han är ju minst lika offensiv som egentligen McKinnon är. Så att det är faktiskt, hela det här mästerskapet handlar, som jag tror faktiskt, om hur mycket Makar orkar att driva det här laget.
Ja. Jag satt och tänkte på det. Tänk ha ett backpar med Fox och Makar. Hur det skulle se ut.
Jag får inte forward låna pucken.
Andra backpar.
Bara täcka upp.
Andra backpar, Heiskanen och Rasmus Dahlin. Ja, det hade varit någonting.
Och sen är plånboken tom.
Ja, sen är plånboken tom. Och det är härligt att se den här nya generationens backa. Vilken kyla de har. Alltså, lagkamraterna i Finland, när man frågade om Heiskanen, och sa att jag sitter bara och tittar på honom och garva. Att det ser så naturligt och det ser nästan så lite tecknat ut när de tar sig fram. Dahlin är ju likadan när man ser honom nu på nära håll som vi gjorde från VM-studion. Det är coolt där. Ska vi tippa som avslutning då? Colorado Edmonton, vad slutar det?
Åka för början. Eller jag kan börja. Colorado, Edmonton. Jag säger 4-3 matcher Colorado.
Jag säger nog 4-2 Colorado. Jag tror inte det blir en sjunde till där. Jag tror att det är lite för många matcher.
Jag säger också
Rangers. Ja, förlåt.
Colorado, jag slänger in ett också. Colorado, Edmonton 4-2. Rangers, Håkan.
Där är jag lite mer osäker. Där kan jag tänka mig att det går till 7 faktiskt. Men Tampa vinner 7. Sjunde avgörande.
Erik?
Oj. Ja, men då är jag lite mot strömmen där och säger att Tampa vinner 6 matcher. Men jag är lite sugen på att höra Niklas Holmgren i match 7 i Madison Square Garden. Han var ju där 94. Nu vet jag inte att det händer ju inte, för att han ska göra en massa fotboll nu med landslaget och det. Via Play-satsning på Nations League.
Till sjunde, då är han klar.
Ja. Ja, precis. Är han klar då? Då kan han resa över dem med bonuspoäng och göra det bra. Men, jag säger match 7 där också. 2 match 7. Det har varit så mycket match 7 nu i det slutspelet. Varför inte fortsätta? Mm. Colorado vinner match 7. Tampa vinner match 7.
Och jag säger att Rangers
vinner
match 7. Den
är på garden. Match 7 är på garden.
Ja, exakt.
Jag säger Rangers, exakt, att de vinner. Så får vi en final mellan Colorado och Rangers med Stanley Cup-studion redo. Det kan ju bli hur bra som helst, eller hur? Mycket hockey kvar fram till slutet av juni. Och sen så blir det bara en hockeyfri månad, juli. Sen blir junior-VM i augusti. Livet stavas hockey. Och varför då inte avsluta den här comeback-podden med en världsranking, Erik? Är du redo för den?
På femte plats, där har vi storken Igor Shesterkin. Han kommer vinna Vezina Trophy. Han var över nästan 94% i grundserien. Nu är han uppe 92,9%. Han räddar puckar, han tar utvisningar, han gör assist. Spektakulär med klubban. Han är definitivt med där. Sen kommer jag ta ut några backar i den högre skolan. Cale Makar leder Colorado från bakplan. 16 pinnar så här långt. Dominerar. Titta på McCars skridskåkning och hur han aktiverar sig offensivt. Det är en njutning att se. En annan som är dominant från backposition, Adam Fox. 20 poäng så här långt för sitt Rangers. Kylig med pucken, stort K. Räven. Han har en räv bakom varje öra, Adam Fox, och är med. Men upp i toppen är 3 forwards i den här världsrankingen. Mika Zibanejad. Radarpartner Kreider, de hittar varandra i sömnen. Och det Mika gör nu, det får vi gå tillbaka till länge tillbaka innan någon Gretzky var det då som kunde göra så här mycket poäng i slutspel. 21 poäng på 15 matcher varav 8 mål. I toppen. Ja, men de måste vara där. Det går inte. 1-2-3-Seitel. 28 poäng har han gjort. Passningsgeniet som också kan göra mål. I toppen. Det finns ju ingen som är så snabb med pucken genom tiderna. Connor McDavid, han har gjort 29 poäng på de här 13 matcherna. Så där har du världsrankingen. Det kommer att förändras. Viktor Hedman kommer vilja in där. Vasiljevski med flera. Men just nu är det de här som dominerar hockeyn i världens bästa hockeyliga.
Jag älskar att du tog 6 spelare nu, Erika. Det är underbart. Det blir som en
All-Star. Gjorde jag
det? Shesterkin, Makar, Fox, ja, Mika, Dreisaitl och McDavid. Men de kanske sitter ihop, Dreisaitl och McDavid, eller hur?
Nej, det gör de inte. Men det är lätt att man glömmer att den sjunde spelaren som Finland hade på läktarna, det är ju faktiskt 5 utespelare och en målvakt. Det är den nya världsrankingen.
Ja, ska du in med en spelare till? Kommer det komma 7 spelare på världsrankingen?
Det måste jag ringa publiken.
Då måste jag ringa min kompis Bosse.
100 000 spelare.
Vi satt och lyssnade på Hassan under hockey-VM när vi satt och laddade lite. Återupplevde gamla minnen. Det var fint. Härlig tid.
Men jag tror att 90% av Viaplay Hockey Podcast lyssnare känner till Hassan.
Det borde de göra, va?
Men som inte har gjort det, gå in på YouTube och lyssna på Hassan.
Ja.
Antingen för att återuppleva roliga minnen från 90-talet, och ni som inte har gjort det, ni har något speciellt framför er.
Så, och ni har också framför er att det kommer komma en Viaplay Hockey Podcast nästa vecka, för det utlovar vi, eller hur?
Ja.
Jajamän.
Ja. och ni som vill att vi ska prata om lite värvningar till SHL och sånt. Vi går in och fångar med det också. Nu är vi kapp, nu är vi redo, nu är vi tillbaka. Stanley Cup-slutspelet fortsätter alltså nätterna igenom nu, men framförallt på söndag 20:30. V-Sport Vinter, TV10 och via Play. Erika Karlsson öppnar Stanley Cup-studion. Erik kommer vara med, Håkan kommer vara med, Nordström kommer vara med och Jonathan Lindqvist kommer att kommentera den där matchen. Så att det kommer bli hur bra som helst på söndag där med bra tips på en konferensfinal. Hoppas ni är nöjda med den här podcasten nummer 353, så tar ni hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Må bäst allihopa, vi hörs. Hej hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.